Lina?
Ja?
Det är en skandalös situation vi är i.
Det är en kris.
Och vad är det för kris vi är i?
Det är en medicinkris. Intuniv är, eller har varit, slut i olika styrkor. Nu är det vissa styrkor som har kommit tillbaka, men absolut inte alla.
Har Igors styrka kommit?
Nej, det har han inte gjort.
Så Igor har ju ätit Intuniv i flera år, vad jag har förstått.
Nej, han har ätit Intuniv sen i december. Men han har ätit Equasim.
Ja, då är det den.
Equasim har han ätit i 3 år. Och det är den medicinen, ADHD-medicinen, som har funkat bäst på honom. För han får behålla sin aptit. Ritalin och Elvanza har han käkat tidigare. Och det har inte varit kompatibelt med honom. Så han äter Equasim. Är den slut så kan han äta Metinor också.
Och de som inte vet, Igor är din son och han är 10 år.
11.
11 år.
Nu är det mycket med siffrorna här.
Och han har ADHD och autism.
Yes, ja. Det har han. Och han fick börja äta Intuniv i december för att han har så otroligt mycket tics. Det har blivit mer. Det kan gå i skov. Men just nu så har det varit jättemycket. Och då fick han börja äta Intuniv, 1 milligram, och den äter han på kvällen. Intuniv är, vad jag har förstått från början, en blodtryckssänkande medicin, men som visade sig ha bra effekter på till exempel Tourette's, alltså tics, men också ADHD, just med det här med koncentrationen och fokus och sådär.
Många har testat den. Jag har aldrig vågat för att jag har typ hört att man kan bli väldigt trött av den. Har du testat den någon gång?
Jag har inte testat den. Jag har också hört att man kan bli trött. Det är därför Igor tar den på kvällen.
För Lotta har ju testat den.
Mm.
Hon blev som en hösäck.
Jaha.
Dagen efter också.
Jaha, nej det
du märker inte det med Igor.
Nej, 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 inte alls.
Vad märker du då?
Jag märker att ticsen, han har fortfarande tics, men de lugnar ju ner sig. Absolut, och han kan, det är så svårt med Igor, för jag har träffat andra barn som har tics, som kan prata om sina tics, hur det känns innan liksom, det här ticset bryter ut och vad man kan göra. Men det är så svårt att prata med Igor, med tanke på att han är som han är, om just det här. Men nu när han äter Intuniv, då märker jag att han gör motrörelser till de här ticsen. Han håller på att andas och liksom så här.
Du menar att du märker att han själv noterar att de ska komma och försöka hantera situationen, att det inte ska dra igång?
Precis, och det har han aldrig kunnat gjort tidigare. Så det,
kan du prata med honom då om att du ser det och fråga honom om det?
Jag berömmer honom att säga jättebra Igor att du gjorde så där. För pratar man om det, det är så svårt att göra det med honom med tanke på...
Du gör ju det på ett annat sätt liksom.
Ja, precis. Han har ju 1 milligram som han ska ta kvällstid. 1 milligram är slut. Men jag har kämpat som ett jävla as för att få dem att skriva ut 2 milligram till honom. Egentligen får man inte göra det.
Men för fan bara bryta tabletten.
Men vet du varför man inte får göra? Det är så sjukt. Jag pratade med, för att jag stod på mig när jag pratade med BUP, och säger, vi ska ha det här. Så är det bara. Jag kommer dela den mitt i tu. Man får inte skriva ut 2 milligram och skriva att de ska dela den, för det finns ingen skåra på den.
Ja, men det finns ju såna tablettdelar för helvete.
Ja, men visst är det sjukt. För de sa det på BUP nu att vi kommer skriva ut 2 milligram, men vi kommer inte skriva att du ska dela den, för då kommer apoteket inte att lämna ut det här till dig.
Okej.
Okay. Jag bara, men gör inte det då. Gör inte det då.
Gud vad jag går igång nu. Jag ska låta dig prata klart om det här innan jag berättar varför. Men det som gör mig förbannad, det är så här, att de här små jävla reglerna och till, vad heter det, riktlinjer och allt vad det är de har på apotek och läkare och hit och dit. Mm. Att de ska följas, det är viktigare än ett barn, än att ett barn ska få må bra.
Mm. Precis.
Det är för mig,
sjukt.
Alltså jag finner inga ord.
Nej, och jag har varit så jävla arg så att jag låter ganska lugn nu, för att jag har varit så jävla arg och uppe i varv. För det här är en medicin som man inte får sluta med tvärt, och du kan inte byta ut den mot någon annan. Precis som jag sa om det här med Igors Equasim. Finns inte den, då kan han äta Metinor. Men det finns ingenting som är som går att ersätta Intuniv.
Man får alltså inte bara sluta med den här tvärt?
Nej, det får man inte göra. Jag lyssnade på en kvinna som pratade om det här, att det kan bli så illa att man får, alltså man får så mycket ångest så att det blir självmordstankar, du får, alltså det blir panikångest, ångest, och jag menar så här, skulle Igor få de här bitarna så kan inte han förstå varför.
Nej.
Mot vad kanske Heidi hade gjort. Heidi hade kunnat förklara för mig att så här, att du känner så här, det känns läskigt när pulsen går upp och så där, medans Igor skulle inte kunna sätta ord på det här, just för att han har sin problematik, om man nu får säga så då, för det är i det här fallet.
Det är klart du får säga det.
Ja,
och men det som gör en arg då, det är ju så här, det vore en sak, det vore en typ av katastrof och kris, om det inte fanns en lösning. Men det finns en lösning, för det finns ju 2 milligram.
Mm. Ja, de hade ju inte kommit tillbaka från början, de har precis kommit tillbaka. Så att...
Och då borde ju de ha koll på det och ringa. Mm. Nu finns det 2 milligram, nu kommer vi skriva ut det och så får du dela.
Mm.
Emma?
Mm. Precis. Om man tycker det, hur svårt kan det vara?
Tänk alla de barnen som inte har en mamma som gör som du.
Precis. Ringer och är jobbig. För det är ju det man måste vara. Och jag vet inte om det kom med i det här P4-inslaget som jag var med i. Men jag sa det att... Alltså först ska man kämpa för att ens barn ska få rätt till utredning. När man har fått en diagnos, då ska man kämpa i skolan för att barnet ska få rätt verktyg, rätt stöd. Sen ska man kämpa med samhället och fördomar som finns. Och så ska man kämpa med liksom medicin.
Och, och sen ska man kämpa med att hela tiden få barnet tryggt i att de är bra precis som de är och att de inte ska påverkas
så
av alla fördomar.
Ja, så det är liksom, det känns som en ständig jävla kamp. Hela jävla tiden.
Och när du säger det på det där sättet så är det ju precis det är.
Ja, och det låter så jävla mörkt, det låter så jävla deppigt, och det blir så här, vissa gånger så kan jag så här, lägga mig i sovrummet och bara säga, okej, nu har jag så mycket stress i kroppen, jag har så mycket panik i kroppen, jag har så mycket ångest, det här måste ut. Sätt på dig dina hörlurar, Lina, och sen så lyssnar du på den här låten som jag alltid liksom brukar lyssna på när jag är ledsen, för den spelades på en kompis begravning, och då lyssnar jag på den, grinar ur mig, så bara, på åt igen.
Vet du?
Nej.
Det är helt fantastiskt att du har hittat ett sätt att hantera den situationen. Mm. Och att du inte springer ifrån ångesten. Jag blir faktiskt jätte imponerad av dig. Mm. För jag har själv haft väldigt mycket ångest just nu som jag märker att jag har sprungit ifrån utan att jag har inte velat möta den.
Nej.
Men du beskriver ju här att du möter din ångest. Och du har hittat ett sätt att ta hand om den.
Mm.
Låta dig känna. Och sen tillbaka, precis så som man behöver göra.
Ja, i alla fall när det gäller barnen, då har jag det här sättet att liksom copa med min ångest. Men när det gäller andra saker, då kan jag också liksom springa 300 varv runt mig själv och göra det här och göra det här. För att slippa tänka, för att slippa känna och sådär. Men jag pratade med en kompis om det här förra veckan och... Alltså ångest har ju jag alltid haft. Det är liksom, jag har ju sagt att det kommer i modersmjölken. Jag har alltid haft den och det kan vara jävligt mörkt och jävligt jobbigt. Men jag är också tacksam för att jag har ångest. Nu snackar vi inte om så här, ångest för mina barn och just den här kampen. Men jag är tacksam för att jag har ångest. För att det gör också, ångest är också en kompass i livet. Det är också riktlinjer för, det är också en vägvisare. Förstår du hur jag menar?
Mm.
Att har du ångest också... Då tror jag att har du ångest och den här mörka biten, då har du jävligt många ljusa stunder också som du uppskattar och som är mycket ljusare än om du hade varit en person som är så här plain och bara så här, ja, nöjd med allt.
Det är sant.
Jag tror det.
Ja.
Mm. Sen alltså vill man absolut inte sitta, liksom, sitta i den mörka skiten som man sitter ibland. Men precis som du säger så får man försöka hitta någonting, en pysventil. Vad det kan vara för någonting.
Men det jag känner, alltså jag blir motiverad av det du säger, hur du hanterar din. För jag kan ju ta till mig det och tänka liksom.
Mm.
Jag tror ganska säkert att nästa gång jag är i den situationen att det kan komma upp så här. Men gud, ska du inte prova att göra som Lina gjorde? Så det är ju skitbra att du delar med dig av hur du hanterar den. Och det du kanske borde lägga på minnet är att nästa gång det händer dig, testa. För jag förstår exakt hur du menar. Din motivation att hantera din ångest här, det är ju för att du ska vara mamma sen.
Precis.
Och då måste du hantera den, för det är ju för dina barns skull. Du måste ju stå upp, du måste finnas där, du måste ju hantera det här.
Mm. Så är det.
Men den motivationen, det är inte samma sak när det gäller en själv.
Nej, nej, det är det verkligen inte. Vet du vad jag kom på att du skulle göra? Att du som älskar Grey's Anatomy. Nästa gång, då sätter du på det sorgligaste avsnittet av Grey's Anatomy. Och så grinar du till det, och så grinar du i din skit också.
Vet du om att det du säger just nu, det gör Lotta.
Gör hon?
Men gud, ja!
Vad fan, vad bra!
Det hon gör det, hon har sagt det.
Då vet jag precis vilka avsnitt jag skulle kolla på då. Den är där när du grättar. Han också. Och han, George O'Malley.
Alla dör ju, så man kan ju sätta på alla avsnitt när alla dör.
Fan! Ja, jävla skitserie.
Nej, men alltså du pratar ju om det här. Det är fan viktigt att ta upp. Ångest, barn. Vi pratade förut om, barn är ju så olika. Alltså vi har ju, du har ju Heidi också som är, hur gammal är hon igen? 13.
13.
Ja, och jag har ju Lotta som är 14. Det är alltså hon kan sätta ord, vi kan prata om ångest. Hon har alltid varit en sån person som pratar. Sen har jag Oliver, han är ju 9 år. Och han är ju mera introvert och stänger in sig. Och jag märker ju att nu har han stängt in så mycket så han har väldigt mycket arg i sig. Så det kan bli så. Jag pratar med han på ett sätt att, ja men när han är lugn och bara så här, ja, försöker säga att känner du själv liksom att, ja jag upplever i alla fall att det känns som att du har mycket arg i dig. Han bara, vadå? Jag bara, men jag märker att du blir arg väldigt lätt. Alltså du känns som du har mycket känslor i dig som inte kommer ut. Och det jag menar när jag säger att det är bra om man försöker prata om det man känner och upplever i kroppen. Och i huvudet, det är just det som samlas i dig och gör att du får allt det här arget som kommer ut. Och vi måste hjälpa dig att hantera det här arget. Och han bara lyssnade då egentligen. Det var ju skönt. Så då försökte jag säga att nästa gång du känner det här arget, kan du försöka komma ihåg att jag sa att det här fick mamma lära sig när jag var hos en psykolog. Och det är inte farligt att gå psykolog. Och du vet att jag går och har gått många gånger. Och Lotta går. Och det är ju som att du går till doktorn om du har ont i halsen. Och jag erbjuder dem flera gånger att gå till kuratorn och så. Men hittills har han ju sagt nej. Och man kan ju inte tvinga dem, för det blir inget bra av det heller. Man kan bara försöka normalisera det. Så då sa jag att försök då att om du märker att nu är jag i mitt arg, nu kommer mitt arg. Gå in på toaletten, sätt dig ner på golvet, lägg dig ner. Försök gå iväg och så försöker du liksom bara notera vad som finns i rummet. Och säg högt för dig själv. Du vet den här klassiska. En vägg, en stol, ett golv, ett papper. Och så försöker du andas långt ner i magen. Och han bara, va? Ska jag säga det högt? Jag bara, ja, prova får du se. För att då kommer liksom det hela ditt nervsystem, hela du kommer känna att du kommer tillbaka. Så kan du då försöka tänka så här, varför kommer mitt arg? Och om du vill så får du jättegärna prata med mig om var du kände att ditt arg kom ifrån. Och jag tänker att det här kommer jag säkert behöva säga 20 gånger till innan jag ens kommer ihåg det. Men det har varit så glad att jag fick ändå prata om. Jag fick ändå säga det. Så kom vi till en annan kväll när han säger så här. Vi pratar om något. Jo, det var... Jag tror vi scrollade lite på Instagram. Och då såg jag att Bingo hade lagt upp ett inlägg om ångest. Och på den här bilden såg han väldigt ledsen ut. Och då sa Oliver, vad hänt man? Och jag bara, nej. Och då tänkte jag, gud vad bra att han såg det här. För då kunde jag ju säga, nej, han skriver här att han är ledsen. Och han vill bara skriva att han har mycket ångest och skriver om att det är väldigt många killar. Just speciellt killar. Jajamän. Han bara, vadå? Jag bara, så, ja, men jag, tyvärr är det så att speciellt killar. Och barn och vuxna, de pratar inte på samma sätt som tjejer om vad de känner och så. Och då kan man må väldigt dåligt och man kan få ångest. Och han vill liksom att det ska vara vanligt, att det ska vara okej, att man ska känna att det är okej att prata om vad man känner. Och då säger Oliver, ja, men vad är ångest? Och då blir jag så här, gud vad bra att han frågar. Och då tänker jag, Men gud, alltså jag levde ju som du sa, sen jag var liten, med ångestkänslor. Mm. Och vi båda har ju pratat om att när vi var små, det var ju ingen som pratade med oss om det här.
Nej.
Vi kunde inte sätta ord. Det var ju bara någonting vi upplevde. Det var bara en känsla vi hade. Vi kunde inte sätta fingret på den. Den var obehaglig.
Ja.
Man fick ta sig igenom den. Men man fattade inte vad som hände.
Nej.
Det bara var. Och så tänkte jag, men herregud, jag har ju helt missat här. Det är ju jätteviktigt att försöka prata med barnet om vad ångest är. Och om det skulle komma till dem. Det är klart att alla barn får ångest någon gång, mer eller mindre.
Ja, ja.
Men då kommer ju till den här, jag ska förklara det för barnet. Jag ska förklara för Oliver, vad är ångest?
Mm.
Och jag blev ju då jag blev så glad att han frågade. Så jag blev så här, du vet när man vill säga, och man bara säger, men gud, hur ska jag förklara det här?
Ja, det är svårt att sätta fingret på.
Sätta fingret på till honom.
Mm.
Så jag tänkte att jag ska säga till dig vad jag sa.
Ah.
Och så kan jag få fråga dig hur du skulle beskriva det. Så kanske vi kan hjälpa varandra.
Mm. Absolut.
Och hjälpa någon annan.
Mm.
Jag sa att jag tror att om du har haft ångest någon gång så känner du kanske som i kroppen att det kan kännas lite som att det kommer. Det kan säkert bli som innan du känner ett arg.
Mm.
Att det blir som att du känner panik i kroppen. Du kanske känner att ditt hjärta börjar slå dig, att det blir kanske svårare att andas. Eller att du har ont i magen, eller det känns som att det är en konstig känsla i magen. Eller som att du bara vill gömma dig och vara själv.
Mm.
Eller som att du bara vill försvinna från en plats och inte vara där.
Mm.
Så sa jag.
Mm. Ja, och det är ju speciellt att förklara för ett barn. För då kan man inte utgå riktigt ordentligt från sig själv heller. Eller man, jo, det gör man ju, men man måste sätta andra ord på det.
Mm.
Ångest är väl... jag skulle nog säga att till Heidi och Igor så skulle jag ju få förklara helt olika.
Till Igor då? För jag tänker, Heidi kan du ändå förklara lite som vuxen, eller?
Mm.
Säg båda.
Ja, till Heidi så skulle jag liksom förklara att så här, alltså, allt är bra, det är ingenting som har hänt, men att man kan känna en oro i kroppen, en stress i kroppen, nästan rastlöshet, att man inte riktigt vill eller kan sitta ner, slappna av, man är ledsen fast man egentligen är glad, för så kan det ju vara också. Jag vet inte riktigt hur jag skulle förklara för Igor.
Om du skulle förklara utifrån att du låtsas att du är Igor och han får ångest, hur skulle han beskriva det för dig? Om du var Igor och så skulle du få ångest.
Alltså han skulle inte kunna förklara det för mig.
Men om du var ett barns kropp då och skulle förklara ångest?
Nej, men som att man typ, jag sa när jag var liten att jag var arg ledsen. För att man var både liksom arg och ledsen fast man inte riktigt visste på vad, för det var ingenting som hade hänt.
Det var bra.
Är ledsen.
Nu tänkte jag mig också in som barn.
Ja, för man vet ju inte liksom riktigt.
Och det, kan inte känslan också varit, jag tänker tillbaka, typ som att det känns som att något är fel.
Ja, exakt.
Något är fel, men man vet inte vad det är.
Nej, precis. Ja, men det är en bra förklaring, för att jag pratade ju med jag hade yin-yoga med seniorerna på gymmet. Och då, det är en sån här passiv yogaform, en återhämtningsyoga. Och då sa jag så här under passet att det kan vara jobbigt att ligga ner, sitta ner så här många minuter och liksom inte göra någonting. Att många kan få ångest av det. Och då kom det en senior fram till mig efteråt, så sa hon så här: du Lina, du kanske inte ska säga ordet ångest. För du vet att ångest, det fanns ju inte när vi var små. Och jag menar absolut inte att dumförklara henne nu när du och jag pratar om det här. Men då tänkte jag så här: jo, det fanns. Men ni pratade inte om det på samma sätt. Och hon var så här: ja, men vi hade ju inga skärmar. Och vi hade
du sa det till henne ändå?
Ja, jag tog den. Det beror på om jag så här, ser jag att den här personen är öppen för att samtala. Och öppen för att kanske tänka någonting annat än vad man är inställd på. Då tar jag den. Men annars då gör jag det inte. Don't waste my time. Men hon sa att ja, men vi visste ju inte när vi var små vad som pågick i Afrika och här och där och det var krig. Och jag tänkte säga ja, fast visst, absolut, man kan vara orolig för saker som händer i världen och det kan påverka en. Men det behöver inte hända någonting, man behöver inte ha varit utsatt för någonting för att ha ångest, utan det är någonting som bor i kroppen. Och sen så pratade vi om det här, jag bara, men för hon, jag uppfattade det som att hon tänkte att det är alkoholister som har ångest. Jag bara, ja, men alltså varför? Ja, absolut. Men en person som är högfungerande, säger någon som har ett välbetalt jobb, ser snygg ut, har rutiner, har pengar, har väldigt mycket ordning och disciplin och du vet så här, rutin och så här. Den personen, faller den från sin rutin, faller den från liksom sin planering.
Det är liksom vilket som alla gör.
Ja, men precis. Och för den personen som ser liksom som mest ordningsam ut, eller jag vet inte vad jag ska använda för ord, den kan ha som allra allra mest ångest. Så att ja, absolut, alkis liksom, varför självmedicinerar man, varför dricker man alkohol, alltså varför gör man det? Är ingen som vaknar upp en dag och tänker så här, fan, alltså gud, jag vill bli alkoholist när jag blir stor, utan det är ju en konsekvens av att man har mått dåligt, av att man har självmedicinerat. Och då kunde de liksom så här tänka efter så här, jo, ja, så här, köpte vad jag sa. Så jag bara, men har du aldrig haft något skav i kroppen? För det brukar jag säga. Hon bara, nej. Jo, en gång hade jag ångest. Och det var när jag fastnade i rutschkanan med mitt barnbarn i badhuset. Då fick jag ångest. Och det var så sött sagt.
Alltså,
och
ja, det var jättegulligt.
Jag menar inte att dumförklara. Absolut inte. Och jag är jätteglad för hennes skull om hon aldrig har känt att hon har haft ångest. Absolut. För vissa liksom, vissa mer, vissa mindre. Men det var så här. Ja.
Vet du vad jag känner, Lina? Jag tänker mer så här, det här är ett jättefint samtal och jag tror att alla förstår att du vill inte dumförklara någon. Nej. Men det som jag tycker är sorgligt här,
ja,
det är att hon är senior.
Mm.
Och hon vet inte vad ångest är. Hon har fortfarande inte kunnat, hon har fortfarande inte lärt sig vad ångest är. Det är klart hon har ångest någon gång.
Och det,
men hon kan inte sätta ord på det.
Nej, och det var också så här att hon sa så här att ångest är ju så laddat. Du kanske ska kalla det för något annat. Typ Åke. Och då sa jag så här, nej. Det kommer jag inte göra.
Vet du vad du skulle ha sagt? Kan det vara så att ordet ångest ger dig ångest?
Ja, precis.
Hon hade ju aldrig haft det. Men varför vill hon då inte säga ordet ångest?
Precis, ja. För då sa jag så här att nej, det tänker jag inte göra. Jag tänker säga det vid dess rätta namn. För annars så blir det ju bara tabu. Och så drog jag en så här parallell till Harry Potter. Jag frågade henne så här, har du sett Harry Potter? Ja, jo, men det hade hon gjort. Och då säger hon, Hermione Granger säger det, att när de säger Voldemort, och så är det någon som säger att du får liksom inte uttala hans namn. Då bara så här, fast då ökar ju bara rädslan för själva objektet om man ska hitta på någonting annat.
Mm.
Så jag sa att jag kommer säga det för vad det är för någonting. Det heter ångest, jag kommer säga ångest, jag kommer inte byta ut det.
Men hallå, vad grym du var som drog den parallellen.
Eller hur? Ja, men jag gillar ju liknelser, jag. Så kanske det inte alltid blir spot on, men där blev det.
Jo du, det här var mycket bättre än Pocahontas trädsarmar. Kom ihåg den.
Ja. Men du sa att Elvanse var slut. Eller sa du inte så?
Nej, den är inte slut. Nej. Men det är så här. Det som är så jäkla sjukt här är att vi sitter hemma hos Felix. Han får upp någonting på Instagram om medicinen Elvanse.
Mm.
Det är någon seriös tidning, jag kommer inte ihåg vilken, som har gjort en stor artikel kring det här. Då är det så att sedan ungefär ett halvår tillbaka så slogs ett läkemedels, vad heter det, verk, AB-företag, någonting, ihop med ett annat. Och sen dess så har det till, alltså de senaste månaderna, så är det många, i den här artikeln och i den här filmen, så är det ju flera stycken som beskriver. Det är så pass många som har hört av sig till Läkemedelsverket av att deras Elvanse inte fungerar längre. Mm-hmm. Och att deras barns Elvanse, att de inte märker att det fungerar längre.
Okej.
Okay. Så att de har ju börjat rota i det här nu.
Mm.
Och undrar vad det är som händer, för det är så många som har hört av sig.
Mm.
Och i den här filmen så är det liksom folk som säger att de blir extra ja, jag märker att mitt barn kommer inte igång på samma sätt, har mycket större koncentrationssvårigheter igen och medicinen funkar inte alls som den brukar göra. Min dotter ligger bara och sover, även fast hon tar relevanser. Eller att du vet att de inte får samma effekt.
Mm.
Och så var det någon som sa, ja, min man brukar säga ibland, har du verkligen tagit din medicin idag? Och då tittade jag faktiskt på varandra och bara, vad fan? För att just det där har ju han sagt till mig de senaste månaden flera gånger. Linda, har du verkligen tagit din medicin idag? Och jag bara, men gud! Det var då, för att du vet, det är så mycket annat som händer i mig. Eller runt omkring mig som påverkar mig.
Mm.
Så att jag har ju, det är klart man inte heller skulle gå på och bara säga, det är inte fel på Elvansen, det är inte första man tänker.
Nej, nej, nej.
Men det blev solklart.
Ja.
För att jag upplevde ju plötsligt att, ja men jag bara, alltså Ellen, jag kan ta 50 milligram Elvansen nu och bara gå och lägga mig och sova. Är inte det sjukt?
Jo.
Det har jag aldrig kunnat. Och hon var, jo verkligen, jag bara, alltså jag måste ju verkligen vara helt slut nu. Nu kommer jag snart gå in i väggen, vet.
Men å andra sidan, med tanke på alla utmaningar som du har just nu, så är det inte så jättekonstigt heller. Förstår
Nej,
du?
Men Nej. Om du tänker så här,
ja.
jag mådde ännu sämre för ett år sedan. Då, alltså, då var det ju sån kris att jag har minnesluckor från den tiden.
Ja, ja.
Och alltså, visst, jag är otroligt slut både mentalt och fysiskt, men det har varit ännu värre. Så att egentligen när man tänker så, och sen är det så stor skillnad, och det märker jag ju också om jag tittar på, när jag börjar notera vad är mina saker, hur mycket jag tappar bort, hur mycket jag bara såhär, vad är den jag tappat bort, en medicin, en burk eller vanse, jag brukar ha jättestruktur på mina mediciner, jag brukar ha jättestruktur på min kalender, jag brukar verkligen, alltså det är vissa grejer som jag alltid brukar koll på när jag tar medicinen, som verkligen är i en stor röra just nu. Jag har mycket större svårigheter med koncentration och med just strukturen runt omkring mig. Och jag märker ju inte samma effekt av medicinen längre.
Nej.
Och det har jättemånga som har börjat skriva till mig på Instagram också, att de har det här problemet med sina barn, att många som upplever det.
Ja, men vad händer?
Det som står är att de har ju frågasatt då det här läkemedelsbolaget. Så vad är det ni har gjort? Vad är det ni har ändrat i? För att den förändringen ni har gjort i sammansättningen, det har ju lett till det här. Ni måste göra något åt det.
Mm.
Och de har ju velat fråga det här bolaget då. Men de vill inte vara med på intervju.
Mm.
Och då tänker man, då måste jag ha gjort någon ändring.
Ja, det låter lite
Och det här är så otroligt. Och det är ju hemskt. För det är tydligen jättemånga som mår väldigt dåligt. Många som är deppiga också av det.
Ja.
Så man hoppas att de får koll på det här snart. Och
ja, verkligen.
Jag såg på mitt recept att det fanns två olika bolag. Och då var det ju det här bolaget. Och vad hette det här bolaget som hade den här Elvansen som var knepig? Det har jag faktiskt tagit kort på. Den andra i alla fall. Den var ju slut. Den var ju restad såklart. Men då tänkte jag så här, om vi alla bara går till apoteket och säger, vi vill bara ha medicin från det här. Jag tänker, det andra bolaget borde ju nu steppa upp och bara producera.
Man tycker det.
Dissar vi det andra bolaget.
Ja, man tycker ju det.
Eller hur?
Ja, det hade jag inte hört någonting om alls. Så jag sitter som en typ fågelholk.
Nej, men det är klart, man fastnar ju vid det man har, du äter ju inte det.
Nej.
Men sen har vi ett till problem. Och det fick jag höra på apoteket, att det var ju inte någonting vi var ensamma om heller. Jag får prata om det här för Lotta. Hon har ju en utmattningsdepression. Mycket ångest. Har ju blivit otroligt mycket bättre efter hon började äta fluoxetin, som är en antidepressiv medicin som hon har ätit i en månad. Jag har ju ADHD såklart. Så att jag vet ju när sista tabletten, vilken dag är sista tabletten för min dotter. Den dagen glömmer jag på dagen att gå till apoteket. Så klockan är ju 8:30 när jag åker till Mall of Scandinavia innan apoteket stänger klockan 9 och ska hämta. Som tur är bor vi ju i Stockholm, så jag har ju kunnat åka vilken tid på dygnet som helst. Men jag åker dit, ska hämta den, och hon bara, är den i slut? Jag bara, va? Hon måste ha en tablett ikväll. Hon bara, nej, den är slut. Och jag bara, men hon har ätit den i 30 dagar. Du förstår inte hur illa det var. Du vet, jag blev ju helt så här. Jag bara, det här går inte. Hon måste ha den här. Det är alltså fredag kväll. Och hon säger till mig, det finns i exakt samma styrka. Det finns inte mycket, men det finns lite kvar i kapselform. Alltså den andra, den tablettformen hon hade. Mm-hmm. Slut i hela landet. Jag bara,
okej.
Okay. Vad i helvete? Hon bara, det finns kapsel kvar, men den är snart slut också. Jag bara, jag måste, då får du byta receptet till kapsel. Hon bara, ja, för det är exakt samma medicin. Jag bara, men då kan du bara byta. Hon bara, nej det går inte. Jag bara, varför går inte det?
Mm.
Nej, hon bara, för det här är en tablett du har fått utskriva.
Men för inte helvete.
Och jag bara, okej. Okay. Men hon måste ha den.
Mm.
Hon bara, men det går inte. Och jag bara, okej. Okay. Men hon bara, du vet att jag kan inte få tag på hennes läkare förrän på måndag. Där blir jag ju arg på mig själv och tänker så här, vad fan är det för fel på dig, Linda? Din dotter behöver verkligen den här medicinen. Och du väntar till sista sekund. Om du bara hade hämtat den mitt på dagen idag eller en dag tidigare, då hade du hunnit kontakta hennes läkare. Men nu kan du inte det. Och nu kan hon bli utan medicin i 3 dygn.
Mm.
Och hon bara, nej men gör så här att du går in på en sån här app, du vet.
Ja, ja.
Och så gå in på Doktor 24 alltså.
Mm.
För det här apoteket. Och så ber du dem bara att de ändrar receptet till kapsel. Eller skrivit ut. För hon bara, det går ju, för att de ser ju redan att det ligger rätt. Jag bara, men gud vad bra. Och hon bara, hinner du inte innan det så har det här apoteket öppet till 10. Jag tänkte, okej, fine, det löser sig. Jag går in och börjar prata med en doktor. Nej, det går inte. Hon är under 18. Vi skriver inte ut psykofarma eller vad det heter till minderåriga. Jag bara, du ser hennes recept, va, skrev jag.
Ja, exakt.
Han bara, ja, jag ser hennes recept. Jag bara, bra. För då ser du också att kapseln jag ber om, jag har tagit en bild på det som apoteket har på lager.
Mm.
Och hon sa att hon kan inte ändra till kapsel för hon står där. Men du är läkare och du ser hennes recept. Du ska inte göra en bedömning på min dotter för det har läkare redan gjort.
Exakt.
Han har gjort en bedömning, han har gett henne medicin, han har gett henne recept på 200 tabletter för att hon ska äta den dosen. Så du behöver inte stå för bedömningen eller medicineringen att den har getts. Det jag vill är att du byter bara till en kapsel. Han bara, tyvärr kan jag inte göra det. Jag bara, förstår du att det här är mitt barn som på riktigt har varit riktigt jävla illa ute psykiskt. Och hon kan inte vara utan den här medicinen i 3 dagar. Hon har äntligen börjat må bättre och hon måste ha den här medicinen. Vi måste hitta en lösning. Så kan du snälla bara, hur kan du inte få det? Han bara, nej, tyvärr så kan jag inte göra det. För hon
varför?
Varför? Ja, precis, varför? Han bara, för det är våra riktlinjer. Jag bara, du vet, skrev så här, vet du vad? Nu är det så här, att hon är ett barn. Och det här får du stå för. Jag kommer notera ditt namn.
Bra.
Så får du stå för konsekvenserna om vad som händer med min dotter. För att du inte byter till en kapselform på exakt samma medicin som redan gjorts en bedömning på. För att du inte kan byta form bara på tablettjäkeln. Och han skriver så här, jag är jätteledsen att jag inte kan hjälpa dig. Och jag bara, vet du vad? Jag är över 18 och du skriver ju ut antidepressiva och sånt till vuxna, eller hur? Han bara, jag bara, bra, då skriver du ut ett recept till mig då, för jag är också deprimerad. Kan kolla i min journal. Han bara, ja, det skulle jag kunna göra om du redan går på den här behandlingen. Jag bara, nej, jag går på en annan tablett, men jag skulle vilja byta till den här.
Ja.
Ja, såklart hjälpte inte det, Lina.
Nej. Men
så det kunde han ju inte göra då heller. Och jag blev så här, jag bara, vad fan ska jag göra liksom? Så jag ringde ju till pappa och till hans fru då. För de har ju, vet du det, fosterbarn. Och jag bara, snälla säg att det är någon av era som äter fluoxetin. Så vi bara kan få låna några tabletter. Och ge tillbaka över helgen. Och de bara, nej tyvärr är inte det. Och jag bara, fan ska jag göra? Så att jag fick ju vara när jag klär farmaceut här och sitta på nätet.
Ja.
Jag kom ju på att, ja men jag äter Brintellix och det är ju inte nära den. Och det vet ju att man inte får byta direkt över från sertralin som jag ätit förut. Däremot så fick jag sitta och jämföra sertralin med den här andra medicinen. Och jag tänkte så här, vad fan ska jag göra? Så att jag tog beslutet då, utefter att jag pratade med en läkare. Och då kom vi fram till, för jag fick tag i en läkare till slut och ändå kunde liksom fråga om det här skulle kunna vara okej. Alltså att det inte skulle bli någon krock, att det inte var farligt.
Precis.
Så då fick jag godkänt att då kunde jag ge henne de här dagarna då, sertralin.
Ja. Jag blir...
Så det var ju väldigt tur att det löste sig på det sättet, men du vet, man blir ju så jävla förbannad när man sitter där och bara, det finns en lösning som gör att du kommer inte att hamna i någon skit om du bara skriver ut ett recept till mig eftersom jag är över 18. Det är ingen som kommer gå på dig för det.
Nej.
Gör det bara, om du nu inte kan göra, byta recept till ditt barn. Det finns två lösningar, antingen byter du recept till mitt barn, eller så skriver du det till mig, men du vägrar. Och för mig blir det så här, vad är det för fel på dig?
Ja, och kanske inte på den här personen direkt. Jag förstår att den personen fick ta emot din frustration och din maktlöshet och din allting. För tyvärr så, alltså ibland så står de i så här skottgluggen. Och jag förstår, alltså...
Ja, men det var
det
som
finns
det där
ingen rimlighet till varför det är samma jävla styrka, tabletten, kapsel...
Nej, men jag tänker så här, är det någonting de ska ha riktlinjer för... Någon backup-plan, så är det ju att barn ska kunna få sin medicinering även om det tar slut. Och då sådana saker som att apoteket ska då i den situationen få byta ut från tablett till kapsel. Eller i alla fall läkarna ska få göra det på en app i telefon. Bara byta. Så det är enkelt. Alltså barn måste ju få tillgång till sin medicin om det finns en lösning.
Hade det inte funnits några kapslar alls, alltså visst, då är det så, men när det finns kapslar som är exakt samma sak men ser annorlunda ut, alltså min hjärna tänker ju så här, ja, då hade ju jag velat gett dig kapslarna, skrivit en notering i systemet så här, tablett till slut, fick kapslar.
Exakt. Och en sån grej, det måste finnas en riktlinje, ett liksom en backup på att det är okej att de gör det.
Ja.
För hon stod ju då och hon bara, jag vill göra det. Jag förstår dig, säger den här farmaceuten.
Råkar göra det då?
Ja, men då blir hon av med jobbet, ja, så jag fattar ju. Men så här, man blir ju så här, man står från båda håll i frustration.
Ja.
Regler och riktlinjer, det är det viktigaste som finns.
Är det det?
Ja. Tack så hemskt mycket för ett otroligt viktigt samtal.
Ja, men det här är superviktigt.
Det. Ja, så jag menade allvar.
Ja.
Jag tror lät det som att jag var... Nu.
Nej, det lät absolut inte. Nej. Och visst, ADHD-podd och sådär. Jag fick ju berättat för mig också att diabetesmedicinen var slut.
Det är väl ännu farligare?
Ja, nu... Den är slut för diabetes typ 2. Tar den slut för diabetes typ 1, då dör de. Men det är inte bra för tvåorna heller. Att det var utan sin medicin.
Vad i helvete är det som händer?
Visst är det sjukt? Och det var någon som berättade för mig att diabetesmedicin, det tar många för att gå ner i vikt. Och jag tänker att många som inte har ADHD försöker få en ADHD-diagnos också för att de ska få medicin. För att de vill inte känna hunger för att man ska gå ner i vikt istället. Sådana finns det också. Men det kan vi prata om nästa gång, för nu måste jag
fanta med mig. Skojar du med mig?
Nej. Här skojas ingenting. Det här kan vi ta nästa gång. Drop.
Ja, det kan vi göra.
Åh gud, vad du och jag ser ut!
Ja, men jag blev så bekymrad och började tänka på mig.
Så jag bara såg det.
Ja, du vet, du börjar tänka åt alla möjliga håll. Typ så här, hur får de tag i det? Hur kan de vilja det? Vad blir bieffekterna för dem? Vad händer då? Alltså, vad tänker de? Du vet så här, det började spinna där.
Ja, för du vet, innan jul där så skulle ju vi prata om det här med överdiagnostiseringar.
Och har vi inte gjort det?
Nej, vi har inte gjort det. Men jag tänker så här, vi spar på det och så tar vi det nästa gång istället.
Det gör vi.
För det går ju lite hand i hand.
Ja, det är skitviktigt faktiskt.
Ja, nu har jag och Linda checkat ut.
Ja,
det går inte.
Och förlänga dygnet.
Ja. Ja, ska man pressa in mer jävelskap? Nej, nu säger vi hej då.
Men man hinner ju ingenting. Ja.
Puss. Puss, hej. Hej.
I samarbete med brainies.se, unika kombinationer kosttillskott för olika behov. Gå in på brainies.se och använd koden välkommen10! Så får du 10% rabatt på din första order.